السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ما شاء الله. Fin uppslutning, många nya ansikten här som vi inte har sett på länge. Alhamdulillah. Vi tänkte idag fortsätta med den välsignade boken Riyad al-Salihin. Och nu går vi in i en ny underkapitel i boken som är Kitab al-Umur al-Manhi Anha. Kapitlet om saker som är förbjudna. Boken har talat mycket om dygder, vad man ska göra, vad som är bra att göra, vad som är rekommenderat att göra. Men muslimen, som är mån om sin vägledning, sitt eget bästa, stannar inte bara vid att lära sig vad som är bra, utan måste också känna till vad som är dåligt, så att man kan skydda sig själv från att göra det som är dåligt. För sann taqwa, ren gudsfruktan, det är ju att göra det Allah har påbjudit och att hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Och detta är ju omöjligt i praktiken om man inte har kunskap om vad som är förbjudet. Eller hur? كيف يتقي ولا يدري ما يتقى. Hur ska han frukta, akta sig för någonting, då han inte vet vad han ska akta sig för? Eller hur? Så att för att vi ska skydda oss själva från att göra det som är haram, det som leder till Allahs vrede, Allahs förbannelse, Allahs helvete, så måste vi veta vad som är förbjudet. Och vad som också är viktigt, det är inte bara att veta att någonting är förbjudet. Det är haram med si och så. Men det är också viktigt att veta vad det har för konsekvenser. Och hur förhatligt denna sak är hos Allah. För det gör att man blir rädd för att göra någonting. Någon kanske hör det haram att dricka. Men han förstår inte vilka konsekvenser det har att dricka eller röka på. Men han får höra haditherna om alla de onda konsekvenser och straff som tillkommer. Kanske han blir rädd och låter bli. Så att man lär sig att någonting är förbjudet. Taib. Vilken mån det är förbjudet och så vidare. Och vad det har för konsekvenser att göra en viss synd. Och kanske också vad det har för soning. Hur ska man sona för en viss synd som man har gjort? Och därför brukar man säga att den som har den mest fullbordade kunskapen i islam är den som har kunskapen om vad som är bra och vad som är dåligt. Vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är tawhid, vad som är kyrk. Vad som är sunna, vad som är bid'ah. Vad som är halal, vad som är haram. Och därför nämner Allah Azza wa Jalla i Koranen att på så vis klargör vi våra tecken, eller klargör vi de sabil al-mujrimin, yani de kriminellas väg, kuffars väg, de kriminella, de ondas väg. Varför? För att folk ska ha förståelse. Att har man förståelse om vad som är dåligt och vad som är bra, så kommer man att vara den mest, yani, vad kan man säga, förståndiga och den mest vägledda människan. Och då nämner Ibn Qayyim som sahaba radiyallahu anhu. Sahaba, de hade levt i al-kufr innan de blev muslimer. De levde i jahiliya, i mörker, i kyrk. Och sen vägledde Allah dem till ljuset av al-islam. Så de levde på båda sidorna. De levde i mörkret och räddades till ljuset. Och förstod hur dåligt, hur ont det var att leva i mörkret. Och uppskattade gåvan av al-islam. Men som Omar sa, han fruktade att det skulle komma folk efteråt som föds in i islam och inte förstår vilken ni'ma de har. För de har inte levt i mörkret, de har inte upplevt det här mörkret. Så det är bra som muslim att man har kunskap om vad som är bra och vad som är dåligt. Al-khayru wa shar. Okej? Och författaren börjar med kapitlet om faran av att baktala. Förbudet av att baktala och beordringen att vakta sin tunga. Hifdhul lisan. Okej? För som ni kommer att höra så är tungan så otroligt viktig. Yani att vakta sin tunga. Att inte missbruka den här lilla kroppsdelen. Tungan är en kroppsdel som är yani liten muskel som är otroligt lätt att använda. Vi använder den tusentals gånger om dagen, eller hur? Och den kan användas till gott och till ont. Den kan få dig till paradiset och den kan få dig till helvetet, som ni kommer att höra. Och därför så sa vissa av sahaba radiyallahu anhum att det finns inget som är i större behov av att fängslas än tungan. Yani, man ska vara försiktig med vad man säger. Och författaren börjar med att nämna en vers om baktal. Men vi spar den till nästa vecka. För han nämner först sen efter den verser om att vara försiktig med vad man säger. Och sen hadither om att vara försiktig med vad man säger. Och sen går han in på baktal. För du kan inte akta dig för baktal om du först inte kan kontrollera din tunga. Så det är där allting börjar. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den första versen som författaren här nämner: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Att följ inte, eller säg inte någonting som du inte har kunskap om. Sannoliken så kommer en hörseln och synen och hjärtat, alla dessa kommer att frågas ut. Yani på domedagen, surat al-Isra. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Då sa Ibn Abbas: säg inte någonting du inte har kunskap om. Yani det är haram i islam att tala utan kunskap. Att, speciellt när det kommer till religionen, att tala om Allah och hans profet alaihissalatu wassalam, att tala om Koranen, tala om tafsir, vad en viss vers betyder, baserat på okunskap, att gissa. Gissa sig fram, jag tror, jag tycker. Nej, det finns inte, det är haram. Tala inte om islam utan kunskap. Och det är från al-kaba'ir, de stora av synder, an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, att ni talar om Allah utan kunskap. Och tyvärr finns det många såna här människor idag som har gjort sig själv till självutnämnda specialister. Yani de, mashallah, han påstår sig vara imam och sheikh och hit och dit, och sen han talar om islam utan kunskap. Och du ser ett takhabbut, som man säger på arabiska, yani att personen snubblar fram och yani faller in i träsk av mörker i hans felaktiga uttalanden om islam. Han gör det som är halal till haram och det som är haram till halal, och aqida, den suddas bort och så vidare. Det är väldigt farligt att tala om islam utan kunskap. Vad säger man om man inte vet någonting? Allahu a'lam. Ska man skämmas? Någon frågar en fråga. Är det skämmigt att säga Allahu a'lam? Är det det? Nej, aldrig, wallahi. Vissa av salaf sa Allahu a'lam är hälften av kunskap. Hälften av kunskap. Det är inget fel med att säga Allahu a'lam. Det är helt okej. Okay. Och det här är det som alla lärda i islams historia brukade säga. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Man kom till Imam Malik, ställde honom, vad var det, 30 frågor. Han svarade på 4-5 frågor. Och resten av frågorna, Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Mannen kom från Afrika till Medina. Du vet, förr i tiden han red Afrika till Medina. Han säger, vad ska jag säga till mitt folk? De skickar 30 frågor till dig. Vad ska jag säga till dem? Han sa, gå tillbaka och säg att Imam Malik sa Allahu a'lam. Det här är allvar, det är ansvar. När du säger det här är halal, det här är haram, det här är, du talar om Allah. Allah har gjort den här saken halal. Och är det inte som du säger, ljuger du om Allah. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Och sen nämner Allah i den här versen att Allah kommer att fråga oss på domedagen om det vi har sagt, det vi har hört och yani det som vi avser. Allah kommer fråga oss om dessa saker på domedagen. Så det är inga lätta saker. Han nämner också versen från surat Qaf där Allah subhanahu wa ta'ala säger: ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Att allt som människan yttrar finns det en ängel beredd att skriva ner, som är raqib, som vakar. Atid, yani de är där och bevakar och skriver ner allt man säger. Människan har två änglar. En på höger sida och en på vänster sida. Den ängeln på höger sida är den som har kommando. Alltså han bestämmer över den på vänster sida. Och den på höger sida, han som bestämmer, är den som skriver ner våra goda gärningar. Och den på vänster sida är den som skriver ner våra dåliga gärningar och det dåliga som vi säger. Och enligt vissa sahaba så skrivs allt ner. Varenda sak du säger, till och med de onödiga sakerna. Att du säger, jag är trött, jag är hungrig, hämta vatten. Alltså hämta vatten, det är ingen god gärning, det är ingen dålig gärning. Det är ingen hasanat eller sayyat, eller hur? Allt skrivs ner. Och det sägs att det här sen varje torsdag, presenteras till Allah subhanahu wa ta'ala det vi har sagt, det vi har gjort under veckan. Det som är goda gärningar, yani skrivs kvar, och det som är synd får stanna kvar. Och det som är onödigt suddas bort. Men att man har på sig under veckan att göra toba istället för att Allah ska förlåta det fel man har sagt eller gjort. Så har man gjort någonting fel så ska man snabbt skynda sig att be Allah azza wa jalla om förlåtelse. Men hur många människor ser sina gärningar eller ser sitt tal till sina gärningar? När vi talar om goda gärningar, vi tänker på att jag bad, jag fastade, jag gav sadaqa, eller hur? Men tänker vi på att det vi säger också är, eller kan vara en god gärning? Många gör inte det. De tänker på haram, de tänker på att göra zina, att döda, att stjäla, att dricka och så vidare. Men tänker de på att missbruka tungan också är någonting haram? Någonting som skrivs ner och någonting man kan straffas för på domedagen? Subhanallah. Så man ska vara mån om det. Och tänka på att allt vi säger skrivs ner av dessa änglar. Och han nämner sen Imam al-Nawawi att bima'na al-kalam, yani sammanfattning, att varje gång man ska prata så ska man tänka efter. Det som jag nu vill säga, är det någonting bra eller inte? Är det bra? Varsågod, tala. Är det inte bra? Du är osäker på att det kan vara någonting dåligt, det kan... Låt bli. Då är det tyst. Wassalama la i'adiluhu shay. Yani, better safe than sorry. Att du låter bli. Att säga någonting som du sen kommer att ångra. För så länge du inte sagt någonting, då har du ingenting att stå till svars för. Allah straffar oss inte för det som vi har inom oss. Men när vi väl har sagt det, khalas, då kan du inte ta tillbaka det. Och jag frågar er. Hur många gånger har vi inte sagt saker som vi sen har ångrat? Eller hur? Om man bara tänker flera dagar, wallahi, varför sa jag sådär? Vad klantigt, vad dumt av mig. Eller hur? Du bara önskar att du kunde ta tillbaka ordet eller sudda bort ordet. Men det går inte. Har det väl kommit ut, khalas. Då är det ute. Så man ska vara väldigt försiktig med vad man säger och tänka. Tänka, inte vara den som pratar först och tänker sen. Utan tänk först och prata sen. Den första hadithen som han nämner i detta kapitel är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. En hadith som ni alla känner till. Och den är en grund i hela den här frågan. Och det är att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Låt den som tror på Allah och domedagen tala väl eller vara tyst. Bukhari Muslim. Låt den som tror på Allah och domedagen. Det här finner vi ofta i Koranen och i Sunna, att det nämns tron på Allah och tron på nästa liv, och också i haditherna tron på Allah och tron på nästa liv. Och det här är någonting som stärker människan. Yani, tror man verkligen på Allah azza wa jall, att han förtjänar att dyrkas, Allah förtjänar att lydas, vi ska inte trotsa Allah, och att det finns ett nästa liv och vi kommer att stå till svars med våra gärningar, då är vi försiktiga med vad vi gör och vad vi säger. Eller hur? Men jag säger till dig, frukta domedagen. Då tänker du direkt till att wow, det finns konsekvenser. Det jag säger, det jag gör kommer att presenteras. Kommer att redovisas på domedagen. Eller hur? Så det är en påminnelse när man säger så. Den som tror på Allah och domedagen talar väl eller är tyst. Här nämndes två alternativ. Om du är en sann muslim, en sann troende, du har iman i hjärtat, så gör du en av två saker. Eller han sa att den som tror på Allah och domedagen talar väl eller är tyst. Antingen talar man bra, eller så har man någonting dåligt att säga. Någonting dåligt, då är man tyst. Man talar bra. Vad är att tala bra för någonting? Det kan vara, först och främst, att tala bra i religionen. Att göra dhikr, säga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Att läsa Koranen, det bästa tal som finns, khairul kalam, kalamullah. Att tala bra är också att tala om kunskap. Tacka Allah azza wa jalla för islam, att göra dua. Att påbjuda det goda, att förbjuda det onda. Allt det här faller in under att tala väl. Gärna inom ramen för islam. Men att tala väl kan också vara världsliga saker. Till exempel en broder kommer och säger: jag har svårt att hitta jobb. Och jag säger: broder, men Ola, du är stark, du borde jobba inom byggbranschen. Jag känner en person, jag kan ringa ett samtal, jag kan hjälpa dig. Jag hjälper honom att få ett jobb. Eller jag rådger honom att söka inom en viss bransch eller någonting. Ta en viss utbildning. Det är också goda ord, eller hur? Jag hjälper honom med någonting världsligt och någonting bra. Är det inte så? Broder, din hälsa är dålig, du borde börja träna. Du kommer må mycket bättre. Det har inget med religionen att göra. Men det är goda ord. Det hjälper personen. Personen är nedstämd, man tröstar personen. Det är goda ord. Tala väl. Okej? Och sen finns det dåligt tal. Och det är det man ska undvika. Det berättas också i Bukhari Muslim från Abu Musa radiyallahu anhu. Där han sa att jag sa, ja Rasulullah. Vem är den bästa muslimen? Vill vi inte alla vara den bästa muslimen? Ja, shabab. Vill du inte vara den bästa muslimen? Mashallah, det vill vi alla. Vem är den bästa muslimen? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Den bästa muslimen är den som inte skadar andra med sitt tal och sina händer. Det är den bästa muslimen. Den bästa muslimen är den du kan känna dig trygg med. "Man salima al-muslimuna aminahu an-nas." Yani du känner dig trygg från hans tunga. Du vet att han kommer aldrig snacka skit om dig. Han kommer aldrig baktala dig. Han kommer aldrig ljuga om dig. Smutskasta dig. Du har den här övertygelsen av din broder eller syster. Då är det den bästa muslimen. Du kan känna dig trygg och säker med att den här personen aldrig verbalt kommer att attackera dig med sitt tal. För han är försiktig med vad han säger. Det är den bästa muslimen. Och den som du känner dig trygg med att han inte kommer skada dig fysiskt med sin hand. Att slå dig eller att ta någonting från dig, att stjäla någonting från dig, vilket personen kan göra med handen och så vidare. Förtrycka dig. Så att du känner dig trygg med personen. Det här är den bästa muslimen. Då förstår man motsatsen av hadithen. Vem är den sämsta muslimen? Den som skadar andra med sitt tal och sina händer. Ond person. Och då har nämnts i en hadith, den värsta personen är den som folk gärna flyr ifrån. Han vill inte, de vill inte ens gå nära honom. De är rädda för att skadas av hans ondska. Som han har. Så muslimen ska känna sig bekväm med sina bröder, sina syskon. Det finns tyvärr folk som är onda. Alltid de pratar illa om andra, de kränker andra, de smutskastar andra, de skadar andra fysiskt, slår folk, trycker ner folk. De är förtryckare, de är översittare. Det är onda människor. Audbillah, man ska inte vara från dessa människor. Det berättas också från Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som kan garantera, yadman, den som kan garantera mig eller försäkra mig vad som är mellan hans käkar och mellan hans ben, kan jag garantera paradiset. Och den hadithen finns också Bukhari Muslim. Yani om du kan försäkra att inte missbruka vad som är mellan käkarna. Vad är det som är mellan käkarna? Tungan, lisan. Du kan försäkra att inte missbruka den. Och du kan försäkra vad som är mellan benen, ett könsorgan, att inte göra zina. Då kan jag garantera dig paradiset. Subhanallah. Så talar man väl hela livet, gör man inte zina, så är man inshallah från paradisets invånare. Enkelt, eller hur? Enkelt sagt. Men att sätta det i verket, det är en annan sak. Subhanallah. Och många människor gör ju liksom, just de här är väldigt allvarliga. Att missbruka tunga, ljuga, smutskasta, baktala, skvaller och liknande. Eller zina, som tyvärr också nu har blivit väldigt vanligt. Att, och det är från domedagens tecken, som det finns i Sahih Bukhari. Och jag det här och zina, att folk kommer göra otukt innan domedagen. Det blir vanligt. Pornografi och zina, prostitution. Det blir lagligt i vissa länder. Prostituerade betalar skatt och de går i pension, jag vet inte vad. Det är sjukt. Och det är sjuka samhällen. Saker som är synd har blivit accepterat och normalt, normaliserat. Allah musta'an. Och man lär ut såna här saker. Att zina är normalt och haramförhållande är normalt. Folk retar varandra om de är oskuld och liknande. Alla, det är sjuka tider vi lever i. Vet ni, den här hadithen fick mig att tänka på en sak. Det finns en hadith i Sahih Bukhari där profeten alaihissalam fick en sanddröm. Och profeternas drömmar är bara sanddrömmar. De får inga mardrömmar. Och där tog två änglar runt honom i El-Barzakh, där folk väntar på domedagen. Och där belönas man eller straffas man också, beroende på hur man levde i det här livet. Och profeten alaihissalam fick se vissa straff. Okej? Och det var två som just relaterade till detta. Han kom till en ugn. Har ni sett en ugn som finns i vissa länder där man har som ett runt hål i marken? Så lägger de bröd på väggen. Har ni sett en sån ugn? Och det är eld längst ner. Ja? En sån ugn fast jättestor. Som en kruka kan man säga. Eller så här karaff eller något. Och det var eld längst ner. Och det var jättestor. Och det luktade unkelt, ruttet därifrån. Och han hörde skrik från det här hålet. In till ugnen. Och när han kollade in i ugnen såg han nakna män och kvinnor. Nakna män och kvinnor som skrek. Och den flamman tog upp dem och sen ramlade de ner. Och sen tog den upp dem och de ramlade ner i den här ugnen. Och så sa han sen till änglarna, subhanallah, vad är det här för människor? Och då så sa änglarna, det här är de som gjort zina. De som gjort otukt. Det här är den straffbara i väntan på domedagen. Sen på domedagen, det är en annan femma. Sen såg han en annan man som satt på sina knän och änglarna, det var två änglar bakom honom som hade järnkrokar. Och de stack in krokarna i munnen, i kinden, inne i munnen och slet sönder hela ansiktet och satte fast det på baksidan av huvudet. Och sen in här i ögat och slet sönder huden och satte det på baksidan av huvudet, högersidan. Och sen började de med vänstersidan och slet sönder huden och satte fast kroken på baksidan av huvudet. Och när de gjort det så blev högersidan normal. Och så gjorde de så där fram och tillbaka. Höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster. Fram till domedagen. Han säger, subhanallah, vad är det här för människa? Och då så sa profeten, alaihissalam, det här är en person som går ut från sitt hem och ljuger en lugn som några andra sidan gjorde. Han ljuger, en kedab, en lugnare. Han ljuger en lugn som påverkar den några andra sidan jorden. Ja? Och det här sa han för 1000 år sedan. Då en lugn nådde andra sidan jorden med skrift och båt och jag vet inte vad, kamelfärd och kanske på flera månader. Idag folk ljuger på sociala medier, på Facebook, på Instagram, på WhatsApp. Och lögnen når hela världen på en sekund. Är det inte så? Subhanallah. Så man ska vara väldigt, väldigt försiktig med vad man säger, vad man skriver, vad man förmedlar vidare och så vidare. Och det är allvarliga konsekvenser som väntar de här människorna. Allah skydda oss. Han nämner också en hadith som är svag men den nämns autentisk eller Hassan att Isa alaihissalam ska ha sagt. Det här är ett uttalande som profeten Isa alaihissalam ska ha sagt. Där han sa la tukthiru al-kalam bi ghayri dhikrillah. Att snacka inte för mycket utan att minnas Allah. För mycket tal utan att minnas Allah ger personen ett hårt hjärta. Och den som är längst bort från Allah är personen med ett hårt hjärta. Väldigt vackert uttalande från profeten Jesus a.s. Prata inte för mycket utan att göra dhikr. Ja, ni vet ibland man sitter och snackar massa onödiga saker. Snackar om jag vet inte, fotboll, snackar om dunja i timmar. I timmar. Onödigt. Han säger, du säger, han säger, hon säger. Onödiga saker. Utan att minnas Allah. För det här ger människan ett hårt hjärta. Och vilket hjärta är längst bort från Allah? Det hårda hjärtat. Den troende mu'min, han ska ha riqqatul qalb, han ska ha ett mjukt hjärta, ett levande hjärta. Ja. Och mjukt hjärta får man av vad? Dhikr. Att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah säger att med dhikr så får man ett lugnt, fridfullt hjärta. Taib. Läsa Koranen ger också liv till hjärtat. Och det kanske den viktigaste faktoren som ger människan ett mjukt hjärta. Många idag de klagar över att de har ett hårt hjärta. Vad är ett tecken på att man har ett hårt hjärta? Är det någon som vet? Nej, nej, ett tecken. Hur kan man rannsaka sig själv och veta att man har ett hårt hjärta? De lärda säger att du hör Koran, du hör påminnelser om Allah, om nästa liv, paradiset, helvetet, men du är likgiltig. Det påverkar dig inte. Det stöts bort av hjärtat. Då har du ett hårt hjärta. När du aldrig gråter av att lyssna på Koranen. Du aldrig gråter av att höra en påminnelse. Du gråter inte i längtan för paradiset. I längtan för att träffa Allah. I rädsla för helvetet. Aldrig. Du känner inte. Då har ditt hjärta blivit hårt. Och då är det dags att man botar sig själv. Man försöker få ett mjukare hjärta. Och det finns många saker man kan göra där. Inshallah det blir en annan föreläsning. Men i alla fall, en av de saker som ger människan ett hårt hjärta är att snacka för mycket, onödiga saker. Och det nämns också att skratta för mycket. Att sova för mycket, att äta för mycket. De här sakerna ger människan ett hårt hjärta. Och värst av allt, att synda för mycket. Eller att synda överhuvudtaget ger människan ett hårt hjärta. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som Allah skyddar från ondskan av hans tunga och ondskan och ondskan av hans könsorgan kommer att gå in i paradiset. Och det här liknar den hadithen vi nämnde innan. Men här finns ett tillägg. Och det är att den som Allah skyddar. Den som Allah skyddar. Och det bevisar på att endast Allah är den som kan hjälpa oss att tala väl. Och endast Allah är den som kan skydda oss från att falla in i zina. Så därför ska man be Allah att skydda en från att synda med tungan, att synda med sina privata delar. Som är allting. Vi förlitar oss inte på oss själva. Vi kan inte göra någonting. Vi är okapabla att göra någonting om Allah inte hjälper oss. Är det inte så? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vi dyrkar endast dig, Allah, och vi söker endast din hjälp. Yani, vi kan inte dyrka dig, Allah, om du inte hjälper oss. Det är det vi säger. Så hjälp oss att dyrka dig. Och samma sak här, ja Allah, hjälp oss att hålla oss borta från synden. Så att man ber Allah azza wa jalla att skydda en från dåligt tal och skamlösa gärningar. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu sa att jag sa ja Rasulullah, men najat, vad är räddning, vad är frälsning, vad är framgång? Och då så sa profeten alayhi wa sallam, amsik alika lisanik, kontrollera din tunga, wal yasa'ak baytak, och låt ditt hem räcka för dig. Wabki ala khati'atika, och gråt över dina synder. Så här mannen frågar den här väldigt relevanta frågan: hur kan jag skydda mig själv? Eller vad är vägen till framgång? Vad var det första profeten nämnde alayhi wa sallam? Amsik alika lisanik, kontrollera din tunga. Vill du ha framgång? Kontrollera tungan. Det är det första du ska tänka på. Har du ingen kontroll över tungan kommer du inte ha någon kontroll över dina gärningar. Och du kommer att halka. Så kontrollera din tunga. Och låt ditt hem vara tillräckligt. Ja, ni var nöjd med det som Allah azza wa jalla har givit dig. Gå inte ut för mycket i onödan. Håll dig till hemmet, håll dig till familjen. Ja, ni går till moskén, sköt dina saker. Ja, ni tar hand om ditt hem och var nöjd med det Allah har givit dig. Och tre, och gråt över dina synder. Gråt över dina synder. En samtroende som har ett levande hjärta känner ånger, känner skuldkänslor över att han har syndat. Och det här är ett tecken på att man är troende. Profeten a.s. sa att en mu'min, den troende, är den som gläds åt sina goda gärningar och känner sorg över sina synder. Så det är ett bra tecken. Om någon kommer och är ledsen, han gråter nästan, är ledsen, nedstämd, jag syndade, jag gjorde det här, det är kaos. Det är ett gott tecken, alhamdulillah, att han känner ånger. En nedem hu tauba. Att känna ånger är början till tauba. Det är där allting måste börja. Så man ska vara ledsen över sina synder. Gråta över sina synder. Allah musta'an. Må Allah förlåta oss. Det berättas också från Abu Sa'id radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa: på morgonen så kommer varje kroppsdel att typ beklaga sig till tungan. Och de kommer att säga: ittaqilla, frukta Allah beträffande oss. Vi är beroende av dig. Om du är på rak väg, om du gör det rätta, så kommer vi också göra det rätta. Om du gör fel, så kommer vi också att göra fel. Berättad av ett Tirmidhi. Yani varje dag så känner kroppsdelarna, händerna, fötterna, benen, de yani vänder sig till tungan. Om du blir knas, vi blir knas. Om du gör fel, vi kommer göra fel. Om du halkar, vi kommer att halka. Om tungan är bra, resten av kroppen kommer att bli bra. Så allting är beroende på tungan, återigen. Hoppa där, en sida. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu. Tre liknande hadithen, vi ska berätta dem tillsammans och sen förklara. Det berättas att han sa: jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga att en abd, en person, en tjänare till Allah, talar med ord som han inte tror är så allvarliga. Och de får honom att ramla ner i elden, ett avstånd mellan öst och väst. Bukhari muslim. I en liknande hadith att en person, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, en person talar med ord som gör Allah så nöjd. Han trodde inte de var av ett sånt värde, men Allah höjer honom i nivåer. Och en tjänare talar med ord som gör att Allah blir arg och vred över honom. Han trodde inte de var av stort värde, men de får honom att ramla ner i helvetet, berättade Bukhari. Och i en liknande hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att en person talar med ord som gör Allah nöjd. Han ger personen Allahs välbehag, och han trodde inte att dessa ord skulle nå det de nådde. Och Allah kommer att skriva hans välbehag över denna person tills den dagen han möter honom. Och en person talar med ord av vrede som gör Allah arg över personen, och han trodde inte att dessa ord skulle nå det de nådde. Och Allahs vrede kommer att skrivas för den här personen tills den dagen han möter Allah. Subhanallah. De här tre haditherna liknar varandra. Och vad är det här profeten a.s.w. säger? Han säger att en person kan tala gott. Han kan säga någonting bra som han inte kanske tänker är så allvarligt, så bra som det är. Men Allah blir nöjd över personen. Han får Allahs ridwan. Vet du vad det är för någonting? Allahs välbehag, att Allah är nöjd med en person. Wa ridwanu min Allahi akbar. Det är det bästa du kan få, att Allah är nöjd över dig. Bästa du kan få. Om Allah är nöjd med dig, halas, eller hur? Subhanallah. En person säger någonting, han kanske inte trodde det var så stort. Men det är stort. Han kanske säger åt någon som gör förtryck eller liknande, ittaqillah, det här är haram, så här får du inte göra. Och Allah blir så nöjd över personen att Allah azza wa jall förlåter hans synder, höjer hans nivåer och blir nöjd över personen fram till domedagen, yani i all evighet. Subhanallah. Så underskatta aldrig det goda som ni säger. Så länge det är gott. Läsa Koranen, göra da'wa, påbjuda det goda, förbjuda det onda. Underskatta aldrig. Det kanske är ett ord som du säger en dag som kommer att rädda dig från helvetet. Eller hur? Så underskatta aldrig det goda som ni säger. Tayyib. Och en person, motsatsen, kan tala av ord som är dåliga, ondska, som han inte ser allvarligt på. Men de gör vad? Att han får Allahs sakhat, Allahs vrede, fram till domedagen. Och han ramlar i helvetet, ett avstånd mellan öst och väst. Ramlar ner i helvetet på grund av en mening, ett ord som han sa, som han inte trodde var allvarligt. Men det var allvarligt. Och det fick honom att få Allahs vrede i all evighet, eller fram till domedagen, och han kastas i helvetet. Och här nämner Ibn Uthaymin ett exempel från Sunnah. Hadithen om två bröder från Bani Israel. Det fanns två bröder, muslimer från Bani Israel. Den ena var en abid, en person som dyrkade Allah ihärdigt. Och den andra personen syndade. De var bröder. Och han som dyrkade Allah brukade alltid säga till sin bror: frukta Allah, sluta synda, du får inte synda. Och han säger, låt mig vara, sköt dig själv. Varje dag, låt mig vara, sköt dig själv. En dag så sa han, sluta synda. Han säger, låt mig vara, sköt dig själv. Och då blir han så arg, han som dyrkar Allah. Han blir så arg att han säger, wallahi, Allah kommer inte förlåta dig. Det här ordet, wallahi, Allah kommer inte förlåta dig. Och då säger Allah, vem är den här personen som sätter sig upp mot mig? Jag har förlåtit honom och jag har nollställt dina gärningar. Ja, hängde ni med? Men han som syndade, han blev förlåten. Han syndade, han gjorde fel, han visste att han gjorde fel. Allah förlät hans synder. Men han som dyrkade Allah, han var högmodig. Han trodde sig vara bättre. Han trodde sig vara, mashallah, superreligiös. Och trodde sig vara en person som är i positionen att säga vad Allah gör och vad Allah inte gör. Vem är det som säger att Allah inte ska förlåta eller vägleda en person? Har vi den positionen att kunna säga någonting sådant? La wallahi. Och därför blir Allah blir arg och säger, vem är du som sätter dig upp mot mig? Vem är du som ska komma och bestämma över mig? Vem jag förlåter? Jag har förlåtit honom och jag har nollställt dina gärningar. Men allt du har gjort hela livet är borta. På grund av ett ord som han sa. Det är ett exempel, eller hur? Han säger någonting farligt, subhanallah. Det får honom att förlora alla sina goda gärningar. När det kommer till just det här med att vara försiktig med vad man säger, Som jag sa, idag ska man vara försiktig med vad man säger. Många idag, de talar smutsigt, talar fult. Kränker andra människor. Det är så de tror att de klättrar på andras ryggar. De når någon form av status. Att man ska kränka andra, man ska sänka andra, man ska reta andra. Eller hur? Många av dem har sådana här förtryckar i mentalitet idag. Och det är farligt. Subhanallah. Vad man säger till andra människor kan ha grova konsekvenser. Någon säger om den här personen, han är hit och dit, han är zina. Den här personen, han är pundare. Den här personen, han är harami, han är tjuv, han är kriminell. Det kanske inte är sant. Vad vet du? Var försiktig med vad du säger. Någon säger till en tjej, hon är hora. Tyvärr vissa pratar så. Hon är smuts, hon är B-ordet och så vidare. Ja, han är fula ord. Vet du hur allvarligt det här är? Att säga sådana här saker. I ett muslims land, du hamnar i en domstol. Och sen, det finns ingen domstol här. Det här får du ta med alla på domedagen. Om du har sagt någonting om en människa på det här sättet. Väldigt, väldigt allvarligt att använda. Det är en kränkande ord mot andra människor. Man ska vara så försiktig med vad man säger om andra människor. Subhanallah, kom på den här hadithen där profeten alaihissalam sa att den som säger någonting om en muslim som inte är sant, malisafi, kommer Allah låta vara i blodvaret av helvetet, radbat al-khabal, tills han ångrar sig för det han har sagt. Sahaba säger, vad är det här ordet för någonting? Han sa, det är blodvaret av helvetet. Yani längst ner, asarat ahlun nar. Den som säger ett ord om en troende som inte är sant. Subhanallah. Ett annat exempel, folk de säger, han är kafir. Han är munafiq. Det är också värsta anklagelsen. Du säger till en muslim kafir. Eller du säger hycklare till en muslim. Det är också vanligt att säga hycklare, eller hur? Han är fake muslim. Han är så. Det är allvarliga saker. Man ska vara jätteförsiktig med vad man säger om andra människor. Har man inte konkreta bevis, säg ingenting. Och kom inte och säg med någon annan sa. Han sa. Jag säger bara vad han sa. Det hjälper inte. Det hjälper inte att säga han sa. För att förmedlar man någonting vidare som inte är sant, då är man medskyldig. Du har en skyldighet som muslim att bekräfta och kontrollera den information som kommer till dig. Innan du har gjort det så har du inte rätt att förmedla den vidare. Om du inte är bombsäker på att det är sant. Så det räcker inte med att säga med han sa. Skulden är på honom. Där. Utan du måste vara försiktig. Och det här ser man idag mycket på sociala medier. Att folk vidarebefordrar saker och ting som inte är sanna. Ibland de säger saker om islam som inte är sant. Hadither som inte är sanna. Påhittade lögner om profeten Muhammed s.a.w. De bara tycker det är en fin bild uttalad. De skickar den vidare. Eller hur? Dela, vidarebefordra, likea och så vidare. Men det är fejk, det är bluff. Så var försiktig. Kolla alltid, finns det en källa? Är det sahih? Vem har sagt att det är sahih? Eller var försiktig. Eller någon säger någonting om någon person, anklagelser. Idag mycket politik också. Länder, pajkastning mot varandra. Ljuger om varandra. Presidenter, kungar, hit och dit. Men man ska vara försiktig med vad man säger och vad man sprider vidare. Du har ingen skyldighet att sprida saker vidare. Eller hur? Du har en skyldighet att vara försiktig. Och bara sprida vidare det som är bra. Det som är nyttigt, det som gynnar andra människor. Eller hur? Så hellre att man är säker, man är försiktig, än att man sen kommer att ångra sig. Okej? Okay? Det berättas också från Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu att han sa, ja Rasulullah, berätta någonting för mig som jag kan hålla fast vid. Är det någonting som är jättebra, som typ räcker, som jag verkligen kan kämpa i att försöka praktisera. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, "Qul rabbi Allah thumma istaqim." Säg, min herre är Allah, och var sen stadfast på detta. Och jag sa, ja Rasulullah, vad är det som du fruktar mest för mig? Och då tog profeten sallallahu alaihi wasallam tag i sin tunga och han sa den här. Yani tunga. Så här sa han, vad? Ge mig råd. Och sahaba, mashallah, de ville ha råd för att de ville praktisera dessa råd. Eller hur? Ge mig råd som jag kan hålla fast vid, som kommer gynna mig. Enkla råd. Qul amantu billahi thumma istaqim. Yani ha en korrekt tro, en korrekt aqida, en korrekt tawhid. Säg, du tror på Allah, tawhid, att Allah är en, endast Allah ska dyrkas. Allahs rättigheter. Ha det här förankrat i hjärtat. Qul amantu billah. Var stabil på detta. Thumma istaqim. Och var sen rak på detta. I ditt utförande, i ditt praktiserande. För islam har vi det inre, vi har det yttre. Eller hur? Vi har tron och vi har det som man praktiserar. Islam är qawl wa amal. Att man tror, man agerar. Eller hur? Qawl, amal, iman. Man tror, man agerar utåt. Thumma istaqim. Var sen fast på detta. Och det här är jätteviktigt. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Många idag de saknar istiqama. Många idag de är väldigt svajiga i sin din, i sin religion. En dag ber, nästa dag ber inte. En dag syndar, nästa dag syndar inte. En dag jättestark iman, nästa dag jättesvag iman. Det drabbar oss alla, men just det här med att man inte är stabil i sin religion. Man halkar, man slutar praktisera sin religion, man faller in i stora synder. Det här ska man inte göra som muslim. En muslim ska vara stabil på religionen. Och ska vara stabil på den korrekta förståelsen av religionen. Idag ser vi också vissa människor som hoppar mellan ideologier, sekter, grupper. Ena dag är han en grupp, nästa dag är en annan grupp och så vidare. Nej, det är också fel. Islam alhamdulillah är enkelt. Du följer vad? Koranen, du följer sunna. Och du följer Koranen och sunna på sahabas förståelse. Eller hur? Profeten Ali berättade att muslimerna kommer splittras i 73 grupper. Alla är i elden förutom en. Man sa, vilka är de, ja Rasulullah? Han sa, de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Det är den rätta islam. Att följa den traditionella, ortodoxa islam. Den gamla islam, ursprungliga islam. Alaykum bil amr al-atiq, som Abdullah ibn Mas'ud sa, håller till den gamla religionen. Yani islam. Bara för att den är gammal betyder inte att den är dålig, utan den är den rätta religionen. Eller hur? Vi behöver ingen förnyad islam. Vi behöver ingen reformerad islam, som vissa vill ha idag. De vet att muslimerna, alhamdulillah, de växer. Och alla är glad. Nu när jag var här och bad, jag tänkte på några år sedan. Kunde man se så här många personer be en salat, jama'a, i en förort någonstans? Eller hur? Överallt, vi ser moskéerna växer och växer och växer och växer. Yani vi har växtverk. Vi växer ur våra kläder, eller hur? Moskéerna blir mindre och mindre. Alltså vi blir mer och mer. Folk ber, har ni sett på Jumma? Hur många moskéer som är fulla? Folk ber utanför, eller hur? Subhanallah. Eid, de ber flera gånger. Finns inte plats, subhanallah. Så vi ska vara optimistiska. Det är mycket negativa saker i media, mycket hat mot muslimer, hets mot muslimer, Sverige, demokraterna och så vidare. Men vi ska ändå vara optimistiska. Alhamdulillah, vi är på sanningen. Alhamdulillah, vi är många. Muslimerna växer. Vi ser att vi är 10%. Det är många, mashallah. 10% av Sveriges befolkning är muslimer. Eller hur? Så att man ska vara glad, alhamdulillah. Det finns khair, mashallah. Kolla hur många som kommer på sån här föreläsning. Det är mashallah khair, eller hur? Man ska vara optimistisk. Det finns khair kvar i den här umman. Alhamdulillah, fram till domedagen. Så att man ska vara stabil. Många halkar, många går vilse. Många slutar praktisera. Var inte som dem. Utan gå på islams väg tills den dagen ni dör. Ja? يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله سيتروند فركت الله صوصم هم بار فركتاس ان ليد الله كوركت ودا اند صوم مسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله سيدركا دين هارتس ديت ات دودن كومن ده handlar inte om att vara muslim idag imorgon bara, det handlar om att vara muslim livet ut, kanske 50 år, 60 år. Be sina 5 böner varje dag, fasta varenda ramadan, lyda Allah Azza wa Jal dag in och dag ut. Även om hela samhället är kaos och vänder sig mot islam, du ska ändå praktisera islam, eller hur? För allting är i slutändan individuellt, mellan dig och Allah, eller hur? Allah har skapat dig för att du ska dyrka honom. Allah kommer fråga dig på domedagen om vad du har gjort. Allah kommer inte fråga dig om vad andra har gjort. Så att, kom inte med den här dumma ursäkten, men andra gör. Alla är kaos, alla syndar, men jag kan också synda. Alla röker på, jag kan också röka på. Alla lyssnar på musik, jag kan också lyssna på musik. Alla tjejer tar av hijaben, har smink. Jag kan också ta av hijaben och ha smink och så vidare. Tajta kläder, jag vet inte vad. Nej, det funkar inte så. Utan vad säger Allah? Gör Allah nöjd. Och att inte göra Allah vred så att man får hans straff i nästa liv. Vi ska ta en sista hadith bara. Sen är vi inshallah färdiga för idag. Och det är en mäktig hadith som berättas från Mu'ad radiyallahu anhu. Där han sa, ja Rasulullah, berätta någonting som får mig in i paradiset. Akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Berätta för mig en gärning som tar mig in i paradiset och räddar mig från elden. Och då så sa profeten alaihissalam, laqad sa'alta al-'azim. Du har frågat om någonting mäktigt. Men det är enkelt för den som Allah underlättar för. Så sa han, vad är det då som får människan in i paradiset och räddar henne från helvetet? Han sa, du dyrkar Allah och du sätter ingenting vid Allahs sida. Och tuqim as-salat, du förrättar bönen. Och du betalar almosan. Du fastar ramadan och du gör hajj. Och sen så sa profeten a.s. ska inte berätta för dig dörrarna till gott. Alltså extra. Han sa, jo, berätta. Och då så sa han, fastan är en skuld. Sadaqa suddar ut synder så som vatten släcker eld. och en mans bön i mitten på natten. Och sen läste han versen tatajafa junubuhum, de lämnar sina sängar och åkallar Allah i hopp och i fruktan. Och sen säger Allah fala ta'lamu nafsun, och ingen själ vet vilka dolda skatter som väntar för henne som belöning för det hon brukade göra. Och sen så sa profeten alaihissalam, ska jag inte berätta för dig vad huvudsaken är, vad dess pelare är och vad vad ska jag inte berätta för dig vad huvudsaken är, dess pelare och dess topp är. Och då så sa jag, jo ja Rasulullah, berätta. Han sa, huvudsaken är al-islam, dess pelare är bönen och dess topp är al-jihad. Och sen sa han, ska jag inte berätta för dig vad som kontrollerar allt det som jag har sagt. Och då så sa jag, jo berätta ja Rasulullah. Och då så tog profeten alaihissalam tag i sin tunga. Han sa, kuffa alika hada, kontrollera den här. Och då säger Mu'adhi Rasulullah, ska vi stå till svars för det vi säger? Och då så sa profeten alaihissalam, thaqilatka ummuk, må din mamma förlora dig. Alltså det är så ord som man använder för att yani, visa att man är förvånad. Hur kan du säga så? Vad är det annars, ja Mu'adh, som får folk att kastas på sina ansikten i helvetet? En tungans konsekvenser. Taib, och den här hadith är sahih. Så här säger profeten alaihissalam vad? Han frågas den här mäktiga frågan, vad är det som får oss in i paradiset och räddas oss från helvetet? Bästa frågan, eller hur? Hur kommer vi till Jannah? Hur slipper vi helvetet? فَمَنْ زُحْزِي عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ جَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Allah säger, den som skonas från elden och förträda in i paradiset har fått framgång. Egentligen, vad vill vi mer än detta? Vill vi något mer än att komma in i Jannah och slippa helvetet? Det är det vi vill, eller hur? Så frågan är bästa frågan. Hur kommer vi in i Jannah och hur räddas vi från helvetet? Och då så säger han att det här är en mäktig fråga. Det är stort, men det är enkelt för den som Allah underlättar för. Återigen, här finner vi att man måste alltid be Allah om hjälp, att Allah ska underlätta. Taib. Vi kommer inte till Jannah om Allah inte hjälper oss, om Allah inte tar oss in i Jannah och underlättar för oss vägen till Jannah. Och sen säger han då, vad är den här vägen till paradiset? Och han nämnde islams fem pelare. Ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Yani la ilaha illallah. Du dyrkar endast Allah och sätter ingenting vid hans sida. Det här är det viktigaste, förutsättningen. Har du inte den här, finns inget paradis. La ilaha illallah, du dyrkar endast Allah, okej? Och du sätter ingenting vid Allahs sida. Två, du ber dina fem salat. Tre, du betalar zakat om du har pengar till fattiga en gång om året. Fyra, du fastar ramadan om du har möjligheten att fasta. Och fem, du åker på hajj en gång i livet. Gör du de här fem sakerna, khalas, du kommer att gå in i paradis. Enkelt, eller hur? Om Allah underlättar. Det är enkelt, men subhanallah, som jag sa. Kolla hur många muslimer som inte ens gör islams fem pelare. Finns det inte, eller hur? Muslimer som fuskar med bönen, som fuskar med zakat, som fuskar med fastan, som fuskar med hajj och så vidare. Och sen tauhid, de har också ibland fel uppfattning och så vidare. Så att islams fem pelare är det viktigaste. Har du de här, inshallah, du är garanterat paradiset. Och sen sa han, ska jag inte berätta för dig frivilliga saker, extra saker som är bra. Och då så sa han då att fastan är en skuld. Den skyddar människan i dunya från att synda och skyddar människan i nästa liv från helvetet. Profeten alaihissalam sa att den som fastar en dag fi sabilillah, frivillig fasta, abba'ad Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Allah kommer ta bort hans ansikte från helvetet ett avstånd av 70 år. Så fastan är en skuld från helvetet och fastan är en skuld i detta liv från att synda. Och sadaqa, att hjälpa fattiga, sudda bort dina synder så som eld släcker vatten. Vad händer om du har en brasa och häller en hink med vatten? Psh, den släcks, eller hur? Samma sak här. Betala pengar till fattiga och inshallah Allah kommer att sudda bort dina synder. Och sen nämnde han nattbön. Att be frivillig bön på natten. Yani qiyam al-layl och witr. Och så läste han den här versen för surat al-sajda. Då Allah azza wa jalla nämner de rättfärdiga som lämnar sin säng på natten och åkallar Allah med hopp och fruktan. Och وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, och de spenderar för det som Allah har gett dem. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ. Och sen säger Allah att ingen själ vet vilka dolda skatter som väntar henne som belöning för det hon brukade göra. MashaAllah. Dolda skatter vart? I Jannah. Ingen själ vet vad som väntar i paradiset. Har någon av oss sett paradiset? Nej. Kan någon av oss ens beskriva paradiset? Yani på riktigt alltså. Nej. Det är över all fantasi. Det finns beskrivningar, men i slutändan så kommer det inte vara i närheten av vad du kan föreställa dig. För Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att yani, det är dolda skatter. Och profeten alaihissalam sa att det finns i paradiset det saker som inget öga har sett någonsin. Och inget öra har hört. Och inget hjärta eller fantasi kunnat föreställa sig. Det är mashallah. Amin. Och sen så sa han, ska jag inte berätta för dig huvudsaken. Det spelare och det stopp. Huvudsaken, Rasul Amr al-Islam. Och den här meningen, subhanallah, jag älskar den här meningen. Rasul Amr, på arabiska, huvudsaken. Ras betyder huvud, eller Amr, yani saken. Huvudsaken, det viktigaste av allt, vad är det för någonting? Al-Islam. Och det här är också någonting som vi ska förankra, imprinta i våra hjärtan. Att det finns ingenting viktigare än al-Islam. Är ni med? Vad är det viktigaste? Är det utbildning? Är det jobb? Är det bilda familj? Är det hälsa? Är det snygg kropp? Är det att bli kändis? Nej. Det viktigaste är al-Islam. Rasul Amr al-Islam. Har du inte islam, har du ingenting. Har du islam, har du i slutändan allting. Även om du förlorar allting världsligt i detta liv. Eller hur? Hänger ni med? Om en person har allting i dunja. Han får miljarder. Han blir kändaste personen. Och han har 50 bilar och 20 slott. Och han har allting. Allt guld i världen. Men han har inte islam. Vad har han för någonting i nästa liv? Helvetet. Någonting annat? Kan han betala de här ägodelarna till Allah i böter? Kan han det? Kan han säga Allah, rädda mig från helvetet. Jag betalar mina slott och mina bilar och mina guld. Nej. Han är en loser. Han är förlorare, eller hur? Ja. Om en person har islam i det här livet. Han har islams fem pelare. Men han är fattig, han är sjuk och han är svag och så vidare. Men han har islam och han dör på islam. Vad har han i nästa liv? Paradisen. Har han förlorat någonting? Han har inte förlorat. Men många idag, de tänker väldigt kortsiktigt. De tänker bara på dunja och glömmer bort al-akhira, subhanallah. Må Allah göra al-akhira till vårt viktigaste mål. Så huvudsaken är islam wa amuduhu salah. Och det spelare är bön. Vad är islams pelare? Och han nämnde det här i singular. Amuduhu as-salah. Amud singular, en pelare. Och det här kan liknas vid ett ökentält. Ett ökentält som har en tjock stam eller pelare i mitten. Som håller upp hela tältet. Vad händer om man välter den här pelaren? Allt ramlar. Och samma sak är det med islam. Hela islam ramlar, förstörs. Om du inte har bön. Det finns ingen islam utan bön. Man måste be sina fem salat. Annars är man inte en riktig muslim. Så är det. Du kan inte komma och säga om jag är troende i hjärtat. Din islam är raserad. Som det här tältet. Du har ingenting som håller upp din islam. För du har inte dina fem salat. Och som profeten alaihissalam sa. Skillnaden mellan muslim och icke-muslim är vad? Vad är skillnaden?
Bönen,
precis. Bönen. Och han sa, den som lämnat bönen har gjort kyrk, kuffer, otro. Så att det är väldigt, väldigt allvarligt att lämna bönen. Det får man aldrig göra under några som helst omständigheter. Även om en person lever ett kriminellt liv. Han gör kaos, han gör musik, han festar, jag vet inte vad. Be dina fem böner. Låt inte shaitan komma och säga till dig, du hycklare, hur kan du be när du lever ett sånt här dåligt liv? Be ändå dina böner, inshallah någon gång. Må Allah vägleda dig att göra toba. Men låt inte shaitan lura dig att du ska lämna bönen också. För då gör du plötsligt en synd som är värre än alla de andra synderna. Ber du kanske blir förlåten. Men lämnar du bönen, khalas, då har du lämnat islam. Då är du inte längre syndare, då är du en kafir. Så att det är väldigt, väldigt allvarligt att lämna bönen. Och sen så sa profeten alaihissalam att islams topp är al-jihad. Yani att kämpa för Allahs skull, försvara den här religionen. Och då talar vi om sann jihad, vi talar inte om terrorism och liknande saker, utan den riktiga jihad som spred tawhid runt om i världen, som försvarade muslimerna. Och sen så sa profeten alaihissalam det sista ordet i hadithen, ska jag inte berätta för dig Mu'ad vad som kontrollerar allt detta? Vad är det som styr allting? Att du ska komma in i paradiset, islam, fem pelare, alla goda gärningar. Vad är det som kontrollerar allt detta och styr allt detta? Berätta ja Rasulullah. Och då så tog han tag i tungan och sa, kuffa alika hada, kontrollera din tunga. Så Mu'ad blev förvånad. Hur kan tungan styra över allting som du har pratat om? Så då blir profeten förvånad. Visste du inte det här, Mu'ad? Att tungan är den saken som får folk att kastas på sina ansikten i helvetet på domedagen. Och han sa hasa'idu al-sinatihim. Och det betyder ordagrant det som tungan ska få skörda på domedagen. Hasa'id, skörda. Vad menas med detta? Jo, att allting vi gör i det här livet är en investering. Vi planterar. Det är som att vi sår frön. Om vi gör goda gärningar, vi sår goda frön. Och vi kommer att skörda goda saker på domedagen. Ge en god belöning. Sår vi synder, haram, dåliga saker, planterar vi dåliga saker. Och vi kommer att skörda de sakerna på domedagen. Så se det också på det här sättet. Att det vi gör i det här livet är något som vi planterar. Investering till nästa liv. Vare sig det är bra eller dåligt. Men på domedagen kommer man att skörda. Då kommer du att skörda som en bonde. På hösten han skördade, han planterat på sommaren. På domedagen kommer vi att skörda det vi har planterat i det här livet. Det vi har gjort i det här livet. Så kolla här, vad är det annars än tungan som får folk att ramla på sina ansikten i helvetet? Så tungan, ja shabab. Viktigt att akta sin tunga. Var försiktig med vad man säger. Du behöver inte alltid prata. Vissa vill vara i fokus, de vill vara i mitten, de vill ha uppmärksamhet, de vill vara roliga. Det är normalt, men inte på bekostnad av din din. Inte på bekostnad av ditt paradis. Var försiktig. Profeten Allah, han sa ju här, den som har någonting, talar väl eller var tyst, eller hur? Talar väl eller var tyst. Och profeten Allah, han var också tyst i många, kan ta wheel samt. Han var tyst i långa perioder. Behöver inte alltid prata, eller hur? Och även, jag frågar en rolig fråga här. När ni umgås med folk, vad tycker man om personen som aldrig stänger käften? Han pratar 24-7. Han är inte jobbig, eller hur? Det är sådana här kompisar. Så alltid en kille, han pratar 24-7. Eller tjej. Hela tiden babbla, 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 babbla. Sen är jobbig. Kan vara tyst, eller hur? Det räcker. Som en radioapparat. Vill du bli populär, sitt inte och prata 24-7. Utan tala, när du talar, oh, han pratar, folk lyssnar. Det är något viktigt att säga, eller hur? När du pratar bra. Folk vet, mashallah, den här personen, han är hakim, han är vis, eller hur? Det handlar inte om hur mycket man säger, det handlar om vad man säger. Och profeten Ali, han förbjöd al-qil wal-qal. Allah hatar al-qil wal-qal. Qil wal-qal betyder vad? Han sa, hon sa. Men det är skitsnack. Skvaller. Att man bara förmedlar vidare saker och ting. Han sa, hon sa, hon sa, han sa. Du behöver inte säga såna här saker. Det är inte viktigt. Änglarna skriver, vad ska du säga till Allah på domedagen? Du sitter och sprider skvaller. Så alla kulihal, tänk innan ni pratar. Och när ni pratar, prata väl. Eller var tysta. Och be Allah Azza wa Jalla att hjälpa er att tala väl. Och där avrundar vi för idag. Och om någon har någon fråga, så ahlan wa sahlan. Jazakallahu khairan.
Jag har en fråga.
Ja.
Källfråga. Du nämnde de här fåglarna som skriver ner tal och det vi gör. Vart kan man hitta det här? Varje vecka de rapporterar till Allah.
Det där är tafsir. Ibn Abbas, alltså. Jag kan visa det så. Ibn Abbas som sa att änglarna skriver ner och det rapporteras varje vecka. Säg.
Det här att du sa att den religiösa sa åt syndaren, synda inte, och hans gärningar nåställdes, var det en hadith?
Ja, det är en hadith, en sahih hadith. De här två bröderna från Ben Israel. En sahih hadith, som finns i Bukhari. جزاكم الله خيرا ما الله بلينا فتي توجير هيد ما الله ينصر دنا كنسكا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. يا فدون صم بالبعيشة سوكم بي بعيشة إن شاء الله تعالى. نعم في رغبة ليس. السلام عليكم. يا مودي. أسكال إليه. مصطفى عن فارق.
Man säger inte det. Nej, jag har inte just nu.
Finns den här i Sverige?
Ja.
S9 Plus?
Ja, ja.
Ska jag köpa ett skydd?
Men, nej, det behövs inte, inshallah. Det är lugnt.
Tänk om jag förstör.
Nej, du kommer inte att förstöra. Inshallah, okej. Okay. Vi gör så, inshallah. Jag måste gå. Okej,
så. Salam. 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 ماشاءالله
سمين
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Give it, give it, give it.